بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد من برادر vi ska nu idag påbörja inshallah en ny serie här i lokalen och det kommer vara lektioner som hålls på måndagar och onsdagar och jag kommer att fortsätta på spåret av lektioner som jag hade tidigare fast det kommer vara de är nya och gamla kan man säga de här lektionerna. Gamla på så vis att jag kommer tala om biografierna och troslärarna utav de kända imamerna från Ahle Sunna wal Jamaa, de tidigare imamerna som levde på Salafs tid. Så det är någonting nytt, det är någonting gammalt och det var det jag gjorde under vintertiden. Då gick jag igenom biografierna och troslärarna och flera utav de lärda som levde på Salafs tid. Den här gången och den här serien kommer handla specifikt om de fyra imamerna. Och jag kommer gå in lite mer i detalj än vad jag gjorde i de förra lektionerna. Eftersom de här fyra imamerna, Abu Hanifa, Malik, Shafi'i och Ahmed, är mer kända än de andra imamerna som jag talat tidigare om. Så de här lektionerna kommer vara att en lektion kommer handla om deras biografier. Så en lektion bara om biografin av imam Abu Hanifa, en om bara imam Malik, en bara om imam Shafi'i och en bara om imam Ahmed. Och en separat lektion som bara handlar om deras troslära och vad de hade för åsikter när det kom till troslära. Och det jag vill med den här serien och det jag ville förut också när jag talade om imamerna, det är först att vi ska se, få en inblick i deras liv och hur de var som personer och att de är förebilder för oss. För det är väldigt viktigt för en människa generellt i livet, specifikt för oss muslimer, att man ska ha förebilder. Vår största förebild är självklart profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Men det är även viktigt att vi lär oss av de som färdades på hans väg och de som gick på hans väg och lärde sig och spred vidare den kunskapen som profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam kom med. Så det är viktigt att vi lär oss om dessa imamer så att man förstår vilka de är. För de flesta av oss här inne och även de som lyssnar live och även de som kommer lyssna i framtiden har någon gång hört talats om de här fyra imamerna. Man har hört namnet Abu Hanifa, man har hört namnet Malik, Shafi'i och Ahmed. Vissa kanske kommer från ett land där man tillskriver sig en av dessa imamer och liknande. Men det är ganska sällan som muslimerna känner till mer omfattande om hur deras liv var. Vad de verkligen gjorde, vilka lärare de studerade hos, hur deras dyrkan var, vad de gick igenom för svårigheter i sina liv. Och även vilken aqida de hade, vilken troslära de hade. Och det är synnerligen viktigt i vår tid nu. Att det är många som tillskriver sig dessa imamer när det kommer till fiqh. Så de säger att jag är Hanifi när det kommer till fiqh. Eller jag är Maliki. Eller jag är Shafi'i. Eller jag är Hanbali. Men när det kommer till troslära så bryr de sig inte vad dessa imamer är. Eller vad dessa imamer trodde på. De går inte tillbaka till deras uttalanden när det kommer till troslära. Utan de håller sig bara till deras uttalanden när det kommer till fiqh. Och ibland så håller de sig inte ens till vad imamerna i sig sa. Utan mer vad de senare lärda som tillskrev sig i den här rättsskolan, vad de hade för åsikter. Och de bryr sig knappt om vad till exempel imam Abu Hanifa eller Malik och liknande hade sagt. Så det är väldigt viktigt att vi förstår vilka de var och förstår vad de trodde på. Och det här klargör för oss också att dessa imamer i princip hade exakt samma troslära. När det kommer till Malik, Shafi'i och Ahmed så hade de samma troslära i alla stora trosfrågor. När det kom till Abu Hanifa så i princip i alla stora trosfrågor förutom vissa enstaka saker som jag senare kommer att tala om i nästa lektion inshallah ta'ala. Men det är viktigt att man ser att just Ahle Sunna wal Jama'as imamer var enade när det kom till de stora frågorna inom troslära. Grunderna till troslära. För när vi ser det så förstår vi att eftersom de här är våra imamer och de vi ser upp till och de vi tar andra saker som har med religioner att göra, som våran fiqh till exempel, så varför ska vi inte vända oss och ha samma troslära som de också hade? Och det här är tyvärr någonting som är väldigt utspritt i den muslimska världen. Att man säger till exempel att jag är Hanifi när det kommer till fiqh, men jag är Maturidi när det kommer till aqida. Och Maturidi är en rättsskola när det kommer, eller man ska säga har en troslära som avviker på många olika sätt från Ahle Sunna wal Jamaas troslära. Eller att man säger att jag är Maliki eller Shafi'i när det kommer till rättslära, men när det kommer till troslära så är jag Ash'ari. Och det här är också någonting som är utspritt. Och det är en utav avsikterna varför jag har de här lektionerna. Dels först och främst att vi ska lära oss om deras liv och dra nytta av deras liv. Och hur de sökte kunskap och hur de spred kunskap. Och vilken troslära de har, så vi ska kunna ha samma troslära som dem. Men också för att just klargöra den här punkten. Och det är väldigt viktigt att man förstår det. Jag tänkte först börja som en liten introduktion om dessa fyra imamer. Det var det att profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, det var han som kom och spred kunskapen först. Och han fick kunskapen direkt uppenbarad från Allah azza wa jalla genom Koranen och genom sunnan, det han förmedlade själv. Och de han förmedlade kunskapen till, det var hans följeslagare, as-sahaba, radwanullah alaihim. Och de studerade hos profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tog kunskap från honom och lärde sig kunskap från honom. De tog emot kunskapen från profeten sallallahu alaihi wasallam och sen började de sprida den vidare. Dels under profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallams liv, att de kunde göra dawa i olika länder, som Mu'adh ibn Jabal som åkte till Yemen och gjorde dawa där. Men framförallt efter profeten sallallahu alaihi wasallams tid, när det islamiska riket spreds och blev större och större, så åkte sahabas ut till olika delar av den muslimska världen och undervisade där. Som till exempel Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, som reste till Irak och undervisade borta i Irak. Och vissa utav sahabas reste till Egypten och undervisade där. Vissa reste till Palestina, Syrienområdet och undervisade där. Och när de kom till de här platserna så började folk studera kunskap hos dem. Vissa åkte till Medina och vissa stannade kvar i Medina. Vissa var i Mekka och de kom dit och studerade. Men vissa studerade på de här platserna. Och de som studerade hos sahabas kallas för at-tabi'un. Alltså studenterna till sahabas. Så de studerade hos vissa utav sahabas. Till exempel i Irak så fanns det vissa som studerade hos Abdullah ibn Mas'ud. Han var den stora läraren där. Så då fanns det fler utav hans studenter som studerade hos honom. Och i andra delar utav den muslimska världen så fanns det, har de andra studenter som studerade hos dem. De spred i sin tur vidare kunskapen när sahabas hade dött. När sahabas levde så tänkte de, chalas, låt sahabas sprida vidare. Men när de hade dött så började de sprida vidare kunskapen till dem. Och då började den muslimska världen spridas ut mer och mer. Det började komma nya fiqh-frågor som man inte tidigare pratade om på profeten sallallahu alaihi wasallams tid. På profeten sallallahu alaihi wasallams tid, när de bara var i Medina, så till exempel inom handel, så var det viss sorts handel som var på den tiden. Men den muslimska världen utvecklades väldigt snabbt på den här tiden. Och det spreds väldigt snabbt, helt plötsligt från att islam i början bara var i Mekka, Medina och små områden, till att det började spridas bort till persiska riket, det började spridas hela Nordafrika och så vidare. Det kommer upp nya frågor och folk som vill lära sig nya saker och så vidare. Då började det dyka upp studenter bland tabi'un som fick ännu mer studenter. För nu den muslimska världen börjar bli större och större, så allt fler börjar studera islamisk kunskap och lära sig hadither och lära sig fiqh och så vidare. Då började det dyka upp på tabi'uns tid och deras studenters tid, och i sin tur deras studenters tid, så dök det upp vissa imamer som var mer, blev mer kända än andra och hade mer studenter än andra, och deras studenter la mer vikt vid deras kunskap än andra. Så till exempel när de hade lektioner så hade de många studenter som satt runt omkring dem och studerade, till exempel lärde sig hadith från dem och lärde sig också fiqh. Så när det dök upp nya frågor som hade med fiqh att göra, nya saker inom handel, nya saker som man inte hade talat om på profeten sallallahu alaihi wasallams tid, så började de fråga de här imamerna, hur ska vi förhålla oss till det här? Så skriver de ner deras åsikter. Och då bildades någonting som kom att kallas för madhahib, eller rättsskolor. Att man hade olika imamer som hade studenter, skrev ner deras åsikter inom olika saker som är relaterade till fiqh, och deras åsikter började spridas vidare. På Salafs tid så fanns det många imamer. Det fanns väldigt många imamer som undervisade generellt. Men det var ungefär 13 stycken av dem som var mer kända än andra. Okej? Okay? Så det fanns vissa som var till exempel Isham. Det fanns som Imam al-Awza'i. Det fanns senare vissa som Muhammad ibn Jadid al-Tabari. Och det fanns Al-Layth ibn Sa'd som var borta i Egypten. Och det fanns olika imamer som hade sina studenter som skrev ner deras kunskap. Av dessa 13 så var det framförallt 4 stycken utav dessa imamer som blev mer kända än de andra. Och deras kunskap bevarades inte bara under deras tid, utan skulle komma att bevaras än tills idag. Så de här imamerna, de andra utav de här 13 imamerna som jag talade om, de är än till idag kända som imamer. Då kanske det som Muhammad ibn Jirir och Tabari var kända inom tafsir. Men när det kommer till fiqh så har man inte så många av hans åsikter sparade tills idag. Vissa saker har man, men inte lika mycket som Abu Hanifa eller Malik eller Shafi eller Ahmed. Så dessa fyra imamer blev mer kända än de andra. För de hade studenter som lade mer vikt vid att skriva ner deras kunskap. Böckerna bevarades och spreds vidare. Så det är dessa fyra imamer som jag kommer att tala om. Dels Abu Hanifa, Nu'man ibn Thabit. Dels Imam Malik ibn Anas. Dels Muhammad ibn Idris al-Shafi'i. Och Ahmed ibn Hanbal al-Shaybani. Dessa fyra var de mest kända utav imamerna inom fiqh. Och de levde ganska nära varandra. Imam Abu Hanifa, som var den första utav dessa fyra, han dog år 150. Och Imam Ahmed dog ungefär år 241. Någonstans efter 240 dog Imam Ahmed, rahimahullah. Så mellan dem så var det inte så lång tid. Ungefär 90 år mellan döden utav Imam Abu Hanifa och döden utav Imam Ahmed. Så de levde ungefär på samma tid. Men Abu Hanifa var först, sen kom Malik, sen kom Shafi'i, sen kom Imam Ahmed, rahimahullah. Idag så kommer vi tala om biografin utav Imam Abu Hanifa, den första utav dessa fyra imamer. Och nästa lektion som jag kommer ha, så kommer jag tala om hans troslära, inshallah ta'ala. De flesta känner till Imam Abu Hanifa som just Abu Hanifa. Men kanske inte känner till hans namn. Är det någon som kan hela hans namn? Han är ju känd som Abu Hanifa. Han hette An-Nu'man ibn Thabit ibn Zutay al-Khazaz al-Kufi al-Taymi. An-Nu'man, det var hans förnamn. Abu Hanifa, det är hans kunja. Alltså fadern till Hanifa. Hans pappa hette Thabit. Nu'man, det är ett arabiskt namn. Thabit är också ett arabiskt namn. Zutay är inte ett arabiskt namn. Utan det är ett namn. Man säger att man ursprungligen tror att han kommer från Afghanistan. Så Abu Hanifa hade sina anor från Afghanistan. Och han tillskrivs ett Taymi, som är en av de kända arabiska klanerna. För att på den tiden, på Selefs tid, när många av de här personerna konverterade, så konverterade de genom någon som hade öppnat upp det här landet, eller någon som hade spridit islam i det här landet, som var från någon arabisk klan. Så kunde de tillskrivas dels sitt eget ursprung och dels den här klanen som de hade konverterat igenom. Så Imam Abu Hanifa är inte Taymi, alltså den arabiska klanen, utan ursprungligen från Afghanistan och Persien åt det hållet. Men han tillskrivs det för att hans farfar hade konverterat genom dem. Han kallas också Al-Kufi. Och Kufi, Kufa är en stad som ligger i Irak än tills idag. En av de stora städerna i södra Irak. Och han kallas också för Al-Khazaz. Al-Khazaz. Al-Khaz, det är en form av tyg. En form av tyg som använder till kläder, som är blandat av ylle. Och han var känd just för att han sålde det här tyget. Och det kommer jag prata lite närmare om senare. Så när man säger Abu Hanifa, An-Nu'man ibn Thabit ibn Zuday, Al-Khazaz, Al-Kufi, Al-Taymi, så förstår ni vad jag menar med det. Han föddes år 80 efter hijra. Så profeten sallallahu alaihi wa sallam dog ungefär 10-11 år efter hans hijra. Och han, Imam Abu Hanifa, föddes år 80. Så han föddes ungefär 70 år efter profeten Muhammad sallallahu alaihi wa sallams död. Och han föddes i Umayyid-dynastin, som när Abdul Malik ibn Marwan var khalif. Det var ju efter profeten sallallahu alaihi wa sallams död, så var Abu Bakr som var ledare. Sen kom Umar, sen kom Uthman, sen kom Ali. Och efter Ali radiyallahu anhu, så var det hans son Hassan som styrde i 6 månader. Men därefter så var det Muawiyah som styrde. Och Muawiyah tillhörde någonting som kallades för Bani Umayya. Och det var en dynasti som styrde ungefär i 80 år i den muslimska världen, så kallas för Bani Umayya. De kom från en klan eller en familj som kallas för Bani Umayya. Och därefter var de som tog över var Abbasid-dynastin, som kallas för Bani al-Abbas. Han föddes när det var Umayyid-dynastin, när det var de styrde. när det var en khalif som hette Abdul Malik ibn Marwan. Gällande hans uppväxt, han föddes i år 80. Det sägs inte så mycket om hans liv precis när han växte upp. Men det han blev känd för var att han började med business när han var ung. Så han började inte med att söka kunskap, utan han var en tajir, en handelsman. Det var det han sysslade med. Det var att han köpte och sålde först med det här tyget, eller khaz. Så han var en affärsman. Och han sålde först i en butik till en person som hette Umar ibn Huthair, eller Huthair. Jag ser inte riktigt här vad det står. Så han började sälja en affär. Sen blev han kändare och kändare tills han började få som egna fabriker, textilfabriker. Så han var en känd handelsman på den tiden som höll på med handel i staden Kufa. Och det här tyder på att, och utöver det så var han inte bara en handelsman, utan han var känd för att han var väldigt ärlig med det han höll på med. Och han aldrig lurades. Och det är någonting vi kan dra nytta av. Att när man som muslim håller på med handel eller bedriver någon form av handel, så ska man alltid vara ärlig i allting man gör. Man ska aldrig lura någon. Och subhanallah, folk som luras, en person som har business. Om man går till en sån här person nu och han ska försöka sälja någonting till en. Han säljer någonting, han tänker nu ska jag blåsa den här personen. Han lyckas blåsa en vid den här handeln. Han kanske tjänar några slantar extra, lite extra pengar på grund av det här. Men efter man förstår att man har blivit lurad av honom, vad händer? Man vill aldrig göra med business med honom igen. Tänker den här är en kvap. Så han kanske tror att han tjänar lite snabbt pengar. Han får inte välsignelse i sina pengar eftersom han blåser personen. Och sen i framtiden så vill inte personen göra business med honom. Men den personen som är ärlig, just för stunden kanske han inte tjänar så mycket pengar till en början. Men blir man känd, och än tills idag när man gör business, blir man känd för att vara en ärlig person, så kommer folk vilja vända sig till en och köpa ifrån en i framtiden. Så det är någonting vi kan dra nytta av från Imam Abu Hanifa rahimahullahs uppväxt när han började som en handelsman. Hur såg Imam Abu Hanifa ut? Han var medellång, man kan säga lite över medellång. Så han var ganska lång som person. Hans hudfärg var brunaktig. Han var ganska mörk till hyn. Han var väldigt vacker som person. Nej. Det är svårt att säga, men en person som är kort kan man ungefär veta. Om man jämför med hur personer på den tiden var. Om en person är kortare än dem så är han kort. Han var som medel på den tiden skulle man kunna säga. Lite längre än de flesta personer medellång. Men det är svårt att säga, det står inte exakt hur många centimeter han var eller liknande. Då får man jämföra med hur folk på den delen av världen var i sådana fall. Han var känd för att han var vacker som person. Han hade ett vackert utseende. Han la också mycket vikt vid sina kläder och sina skor. Så hans kläder var alltid rena och fina. Och hans sandaler som hade på sig var också det. Och han hade på sig mycket parfym. Så man kunde känna när Abu Hanifa gick till sitt hus och gick ut från sitt hus. För det luktade alltid väldigt gott. Och det här är någonting som man ska lära sig också som muslim. Att det är viktigt att man tänker på hur man klär sig och vilken parfym man har på sig. Och i synnerhet om man har på sig muslimska kläder. När man har ett muslimskt utseende här i Sverige. Ni kan tänka er själv om man går ut och folk ser en. Om man vill ha ett muslimskt utseende, man vill sätta på sig kläder eller någonting som ser muslimska ut. Så har man en helt skrynklig thawb till exempel. Helt skrynklig som har lite hål i sig. Och man generellt bryr sig inte om sitt utseende. Vad blir det direkt? Man tittar på den här personen. Andra personer, för folk tittar på en. Särskilt om man har kläder som sticker ut. Eller på något sätt man har skägg eller någonting så att man sticker ut. Folk tittar lite extra. Ser de då att man inte är någon person som lägger vikt vid sitt utseende. Det kan få dem att tänka, vad är det här för någonting. Men lägger man vikt vid sitt utseende. Inte man ska bli fåfäng och stå framför spegeln en halvtimme eller liknande. Men åtminstone har man på sig rena kläder. Hela kläder. Någorlunda fina kläder. Om man lägger vikt på att man ska se bra ut. Det här är någonting som är viktigt. God luktande parfym. Och så vidare. Det här är någonting som vi kan också dra nytta från Imam Abu Hanifa rahimahullahs liv. Han var känd också när han pratade, att han pratade på ett vackert sätt. Han använde ett vackert språk och även hans röst lät vacker när man hörde honom prata. Men som sagt, han använde sig av ett vackert och fint språk. Det är också någonting vi kan lära oss från. Att en person, när man träffar andra personer beroende på hur man pratar, så är det lätt att man sätts i ett fack. när man pratar med en annan person. Man träffar en ny person som man inte haft. Man går till sin en ny chef som man har fått. Och man börjar snacka, jo brorsan, ej, hur är det? Ej. På det här sättet, direkt han kommer stämpla. Och det är så folk gör. Man lyssnar på en person pratar. Man sätter en person i ett fack. Tyvärr, vare sig man vill eller inte. Men det är så människor fungerar. Pratar med ett vårdat språk. Och man försöker anstränga sig hur man pratar och på ett bra sätt. Inte att man ska låta över så här, överklass eller någonting. Man ska låtsas någonting man inte är. Men man pratar med ett vårdat språk. Man svär inte. Utan man pratar på ett korrekt sätt. Det här påverkar mycket vilken bild personer har utav en sån person. Kolla mamma vad Hanifa. Det här är någonting som de skrev ner i hans biografi. Hur han pratade. Det här är någonting man tänkte på. När man träffade honom, han pratade på ett vackert sätt. Så det skrivs ner i hans biografi. För det är som sagt någonting som folk la märke till på den tiden och lägger märke till än tills idag. Imam Abu Hanifa var känd för att han var en gudfruktig person. Och han höll sig undan tveksamheter. Trots att han höll på med business och då kan det vara lätt att man hamnar i tveksamheter här och var. Så var han en känd person som hade wara. Som undvek att hamna i saker och ting som är tveksamma. För att inte snacka om saker och ting som är förbjudna. Han var också i synnerhet känd för sin zuhud. Att han inte slängde sig efter det världsliga. Han höll på med sin tijara. Han höll på med sin handel. Men han använde de här pengarna, som vi senare kommer se, till att hjälpa människor som är i behov. Och vara väldigt generös. Och han var inte att han ville samla på så att han ska bo fett med lyxigt och ha de bästa riddjuren. På den tiden hade man inte bilar och liknande. Att han ska vara en så här fancy person, lyxig person. Så det här är någonting man måste skilja mellan. Att man ska vara en person som ser vårdad ut. Man har ett vårdat utseende. Samtidigt som man inte ska springa efter dunja. Man ska inte ta så här extra saker som kommer från dunja. Så att skilja mellan de två. Att man ska ha zuhd. Avhållsamhet från dunja. Ska inte leda till att man ser skabbig ut, om man säger så. Och samtidigt ska man inte springa för mycket efter dunja. Utan man ska vara medelmåttig. Abu Hanifa var känd för just sin zuhd av dunja. Och sin rädsla för Allah subhanahu wa ta'ala. Och sin fruktan inför Allah azza wa jal. Så han undvek att ta olika yrken som han blev erbjuden. Och bland de sakerna var att det fanns en ledare som var ledare över Irak. Inte den stora kalifen som var kalif över hela den muslimska världen. Utan det var en ledare för hela den muslimska världen som hade en ledare under sig. Som hette Yazid ibn Umar ibn Hubeira. Han ville att Imam Abu Hanifa skulle vara domare. Och att vara domare, det är ett riktigt statusyrke. På den tiden och än tills idag så är domare att det är ett statusyrke en person kan ha. Och han sa till honom att du kommer få mycket pengar från statskassan för att bli domare. Imam Abu Hanifa, han var rädd för att bli domare. Att vara domare och döma mellan människor, det är någonting som är väldigt, väldigt farligt. För det är någonting man frågas om på domedagen. Och det kan vara lätt att man förtrycker någon. Tänk er själv att varje dag får man personer som man ska döma mellan. Person som kommer dit, en person som kommer dit. Och de har någonting de har hamnat i. En dispyt eller liknande. Så kan det vara lätt varje dag. Man blir trött, man blir så här. Man dömer felaktigt där. Och liknande. Så hålls man till ansvar för det här på domedagen. Och på den tiden också, på Abu Hanifas tid, så var de som var ledare eller hade makt. De kunde också hamna i tvister med folk. Då slår de tas till domaren. Och då är det lätt att en person tänker själv att han är mäktig. Han har kanske tusentals soldater. Så blir man rädd för den personen. Man blir nervös. Han har hamnat i dispyt med någon person som är inte har någon makt. Han kanske har gjort någonting, tagit hans mark eller någonting. Om man ska vara domare. Så kan det vara lätt att man blir nervös för den här personen. Som är mäktig och kanske farlig. Kanske att han kanske blir arg lätt eller liknande. Så man kan hamna i att man dömer för honom. Tänk er själv nu. Och vi ska göra analogi till någonting som händer här. Man skulle vara en domare här. Så vet man att en person här i förorten, han är värsta kriminella snubben. Och vet att han har 100 personer med sig. Och de går och skjuter folk. De är skräckinjagande personer och liknande. Så är en annan person, han är så här. Han är miskin. Han är så här. En person som lätt kan bli nedslagen. Ingen bryr sig om honom och så vidare. Den här killen, maffialedare, gangsterbossen, har lappat till den här personen. Och så kommer man att döma till den. Man sitter där, man blir skraj för den här killen. Tänker, låt mig döma för hans för hans skull. Så att det inte ska få problem, så att inte de ska hoppa på mig och liknande. Det kan vara farligt. Man kan vara rädd för en sån sak, det kan hända. Så Imam Abu Hanifa, när han blev erbjuden att bli domare, så vägrade han. Han sa, jag vill inte bli domare. Så Yazid ibn Hubeira sa, då kommer jag att slå dig. Jag kommer ha en person som tar som en salt, heter det på en till, som en stark pinne. Och han kommer smälla till dig i huvudet. Om du vägrar att bli domare. Så sa han, darbatun li fi dunya ashalu alayya min maqam al hadid fi al akhirah. Wallahi la af'alanna walau qatalani. Yazid ibn Hubeira sa, han ska bli domare. Då sa, om han inte blir det så kommer jag att smälla till honom i huvudet. Ha en person som smäller till honom. Då sa han, att jag får en smäll i detta liv är enklare för mig än de saker som man kan bli straffad med. De järnredskap man blir straffad med i helvetet. Så det är bättre, slå mig här. Jag tar inte den här positionen där jag kanske hamnar i någonting som leder mig till helvetet. Ibn Hubeira kallade till sig Abu Hanifa och sa, om du inte blir domare så kommer jag att smälla till dig på huvudet tills du dör. Alltså den här killen som står där, tänkte stå med pinnen, han kommer att smälla till dig tills du dör. Han sa, hiya mautatun wahida. Man dör bara en gång. Kolla vilket mod. En person står där och ska smälla till. Han tänkte hur det känns, du vet. Få en sån här smäll. Säg, hiya mautatun wahida. Jag dör en gång. Sen khalas, jag kommer till Jannah inshallah ta'ala. Så Ibn Hubeira beordrade honom att börja slå Abu Hanifa. Han smällde till honom 20 gånger med pinnen i huvudet. Tills Abu Hanifa blev helt däckad i princip. Och han säger, udhkur maqamaka bayna yaday Allah, fa innahu adhall min maqami bayna yadayk. Wa la tuhaddidni fa inni aqulu la ilaha illa Allah. Wallahu sa'iluk anni haythu la yaqbalu minka jawaba illa bil haqq. Han sa, kom ihåg, när du kommer stå inför Allah Azza wa Jal och du kommer vara mer förnedrad än vad jag nu är när jag står framför dig. Kom ihåg att du en dag kommer stå inför Allah Azza wa Jal. Och jag nu är förnedrad framför dig, du har en person som ska slå mig. Men du kommer vara mer förnedrad den dagen. Hota mig inte, för jag säger la ilaha illallah och Allah kommer att fråga dig om mig när du gör det här. Och han kommer inte att ta emot ett svar från dig förutom om du säger sanning. Kolla hur modig han är. En person kanske bara, okej, khalas, jag gör vad du vill. Smäll efter smäll efter smäll i huvudet också. Inte att man får på armen, ryggen, utan med en pinne i huvudet. När han fick höra det där från Abu Hanifa så sa han, khalas, låt han gå härifrån. Så tog de honom till fängelset. Abu Hanifa vaknar upp dagen efter och hela hans ansikte och huvud har svullnat upp efter de här smällarna som han har fått. Ibn Hubeira, han ligger och sover och han ser profeten sallallahu alaihi wasallam i sin dröm. Profeten sallallahu kommer till honom i drömmen och säger: "Ama takhaf Allah tadrubu rajulan min ummati bila jurum wa tuhaddiduhu." Så ska du inte frukta Allah? Du slår en man från min umma, från profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallams umma, och du hotar honom och han har inte gjort någonting fel. Så Ibn Hubeira sa efter det, låt han gå ut i fängelset. Även hela khalifan, den högsta khalifan, han sa att han ville att Abu Hanifa skulle bli domare. Han vägrade och åkte också in i fängelse. Så han var redo att åka in i fängelse, bli piskad och slagen. Och han skulle få pengar om han blev domare. Tänk er själv, statusyrke, pengar om han gör det. Piskad och fängelse om han inte gör det, och han väljer att göra det i rädsla för Allah Azza wa Jal. Han vill inte ha det här dunya, utan han ville sprida kunskapen. Och det här tyder på att de här lärda var folk som endast fruktade Allah Azza wa Jal. De var inte rädda för personer. Och lärda rent generellt från salaf tills idag, så finns det vissa utav de lärda som undviker att vara nära ledare, att ta såna här positionsyrken. Okej? Okay? Vissa undviker det och tycker att man inte ska göra det. Man ska inte vara nära ledaren i landet. Och man ska inte ha såna här positioner, för då kan man hamna just i att man dömer på ett felaktigt sätt, eller om man är nära ledaren i sig, så är det lätt att det blir fitna. För du sitter till exempel, du är en lärd person, du sitter runt omkring, alla är mäktiga och så vidare. Det finns olika soldater där, olika poliser där och så vidare. Det kan vara en förtryckande ledare. Han säger, vad är du för fatwa om den här grejen? Man tittar på, du vet, den här killen står med en pistol där, den här killen står med någonting där. Man blir skraj. Jag ger en fatwa sådär. Bara så, det går snabbt, jag behöver inte få. Vissa personer gör sådär. De blir rädda. Och för att inte ens hamna i den här situationen, så är det vissa av de lärda som säger, jag ska inte ens komma i närheten av ledarna. För att det är lätt, även om de inte hotar en med att de ska slå en, så är det lätt att när man är i maktsammanhang, att man låter sig vika sig. Och det är svårt att vara rakryggad som lärd och stå upp för sina åsikter. Andra lärda på Selefs tid var på åsikten att lärda ska vara nära ledarna, inte för att ta deras dunja, utan för att ge dem nasiha. Till exempel att man borde ta en domarposition, som Abu Hanifa studenter senare, de blev domare. För att om det inte kommer bra och rättfärdiga domare som har studerat islam på ett korrekt sätt, så kommer det orättfärdiga domare. Och det är ju bättre att det finns en rättfärdig domare, även om man kommer sätta sig i de här svåra situationerna, än att det finns en orättfärdig domare som alltid dömer på ett felaktigt sätt. Eller att det är bättre att det finns vissa lärda som är nära ledarna i landet, så de kan ge dem nasiha. För om det inte är råd och försöka förbättra situationen. För om de inte har rådgivare som är nära dem, som är lärda och påminner dem om det som är gott, så kommer de bara vara omgedda utav dåliga personer. Och de här dåliga personerna kommer kalla dem till att göra dåliga saker. Så, och det här är inte någonting nytt, att det finns orättfärdiga ledare, så som det finns i stor del av den muslimska världen idag. Utan det här var även på Selefs tid, så kunde det finnas ledare som hade vissa goda sidor och andra sidor som var dåliga. Som till exempel det här, att man tar en imam som Abu Hanifa och slår honom 20 gånger i huvudet och sätter honom i fängelse. Det tyder på förtryck som fanns även på den tiden. Och att sådana här dåliga sidor förekom även på den tiden. Så de lärda från den tiden än tills idag skiljer sig i den här frågan. Ska man vara nära eller ska man inte vara nära? Men sinsemellan, så om det är en lärd som anser att jag ska inte hålla mig i närheten av de lärda ledarna, khalas, det är okej. Han, det finns en åsikt inom Ahlus Sunnah som säger det. Andra som tycker det är okej. Om han gör det som är korrekt, om han inte viker sig, börjar han vika sig för sanningen på grund av ledaren, då är han klandervärd. Men gör han det som är korrekt, khalas, han gör någonting, en åsikt som finns hos Ahlus Sunnah. Och inte som vissa personer idag, så om de ser en lärd vara i närheten av en ledare i landet, så säger man direkt, de är från ulama salatin. De är köpta, lärda, scholars for dollars, och jag vet inte vad, de börjar säga olika saker om dem. Tänk er själva att de här ledarna i landet, de har olika rådgivare runt omkring sig. Vissa som kan vara mer åt det sekulära hållet, vissa som är väldigt, kanske dricker alkohol och beter sig dåligt, vissa som är förtryckare, vissa som är tjuvar, vissa som är, det kan vara dåliga människor som är runt omkring dem. Och så finns det vissa lärda som är bra. Om du ska håller på att trycka ner på dem och kolla vad de gör, kolla hur kassa de är och kolla vad de håller på med och så vidare. De borde sticka därifrån. Okej, vilka ska vara kvar och ge honom råd? Det kanske bara är de här dåliga, och då kanske situationen i landet i sig blir värre. Så folk måste tänka lite mer djupare än att de bara läser ett uttalande från någon från Selef. Han säger, man ska inte vara nära ledaren. Eller jag är inte nära ledaren. Jag går inte in till ledaren. Khalas, kolla, han går nära 1+1. Han är dålig. Softa lite, kolla lite vad andra har sagt, vad lärda har sagt, och att det kan finnas en stor nytta med att den här lärda är på den platsen. Taj, vi går tillbaka till imam Abu Hanifa rahimahullah. Han var en imam som också var känd för sin dyrkan. Att han bad länge under nätterna, och att han var väldigt generös. Han hade som sagt som fabriker där de tillverkade tyg, så han var ganska rik. Och han gav de här pengarna fisabilillah. Han var väldigt generös och hjälpte andra personer som var i behov. Och han ville i synnerhet hjälpa de lärda och studenterna av kunskap. Så det har till och med nämnts att när han skulle köpa något klädesplagg till sig själv, eller mat till sig själv, eller till sina barn, så gick han först och köpte någonting till de lärda och delade ut till dem. Någon som studerade, någon som hade kunskap, så kan han köpte till dem någonting. Och sen köpte han till sig själv. Eller han köpte samtidigt till sig själv. Så han la vikt vid att hans pengar skulle delas ut och komma till de som var lärda. Han var också känd för att han hjälpte sina studenter. Som Abu Yusuf, som jag senare kommer att tala om. Som är en av hans kändaste studenter. Under 10 års tid så var det Abu Hanifa rahimahullah som betalade för hans uppehälle och försörjde hans familj också. Så att han skulle kunna studera vidare hos honom. Abu Hanifa hade pengar. Han säger att han vill studera. Okej, jag hjälper honom. Jag betalar för han ska kunna klara av hyra, pengar, mat och så vidare. I 10 års tid så var det han som försörjde sin student. För att han skulle kunna söka vidare kunskap. Al-Fadail ibn Iyad, en av de stora imamerna från Salaf, han sammanfattade Abu Hanifa på ett väldigt vackert sätt. Och han sa: Kana Abu Hanifa ma'rufan bi kathrat al-af'al wa qillat al-kalam wa ikram al-ilm wa ahli. Att imam Abu Hanifa var känd för att göra mycket handlingar, tala lite och för att hedra kunskapen och dess folk. Och det här var någonting som var utspritt bland Salaf. Göra mycket, tala lite. Hur är det idag? Man talar mycket och gör lite. Facebook, det är bara att tala. Man pratar fram och tillbaka. Eller sociala medier. Folk talar mycket. Säger mycket saker. Vi borde göra så här. Vi ska göra så här. Okej, vad gör du för någonting? Softa lite med att skriva. Vad gör du nu? Vad gör du för handlingar själv? Det här var någonting som Salaf särskilde sig med. Tala lite. Och när de talade så talade de med sanning. Men göra mycket handlingar. Så det var någonting som Abu Hanifa rahimahullah var känd för. Men det här framförallt var känd för, och det man känner till om Abu Hanifa, var hans kunskap. Även fast han självklart var en person som praktiserade kunskapen, så var det han främst gjorde sig känd för var hans kunskap, och i synnerhet då inom fiqh. När Abu Hanifa föddes och de första åren av hans liv, så levde vissa av profeten Muhammad sallallahu alaihi wa sallams följeslagare. Som Anas ibn Malik och Abdullah ibn Abi Awfa. Anas ibn Malik var profeten sallallahu alaihi wasallams tjänare. Som hjälpte honom med saker och ting där hemma och liknande. Och han var tillsammans med profeten sallallahu alaihi wasallam under 10 års tid. Så att träffa honom, det skulle vara som en riktig skatt egentligen. Men Abu Hanifa, han bodde i Kufa och Anas ibn Malik bodde i Basra. Så han var nära honom. Det är två städer som är ganska nära varandra. Men Abu Hanifa i början av hans liv, han var så pass upptagen med handel. Det var det hans grej var, att hålla på med tijara. Så tyvärr så missade han, eller vad de lärde han nämnt, att han inte studerade hos de här. Även fast han fortfarande var ung, så missade han att studera hos sahabas. Och studerade inte i början av sitt liv rent generellt. Tills det att en dag så träffar han en imam som hette Imam Shabi. Som är en av de största imamerna som levde på den tiden. Så han träffade imam Abu Hanifa när han var på väg till marknaden för att köpa och sälja. Så sa han till honom: till vem brukar du gå? Eller var brukar du gå någonstans? Så sa han: jag brukar gå till handelsmarknaden, till marknaden för att köpa och sälja. Han sa: det är inte det jag menar. Till vilka ulema går du? På den tiden när imamerna pratade och sa: var går du? Det betyder alltså: till vilka ulema studerar du hos? Det var det, för att det var så känt på den tiden att man ska studera, lägga vikt vid kunskap. Så han frågade honom om det, så han sa: det är inte det jag menar. Till vilka ulema? Han sa: jag går inte så ofta till ulema och studerar. Så sa han: du borde börja studera kunskap. Jag ser att du är en aktiv person. Han var aktiv, han hade sin affär först, sen började starta upp business. Ha olika som fabriker där de tillverkade tyg och textil och så vidare. Så jag tycker att du borde lägga vikt för att söka kunskap. Du har aktiviteten, du är en person som kan göra det. Så Abu Hanifa hörde det och sa det här. Det han sa satte sig i mitt hjärta. Att lägg vikt för att studera kunskap. Så han sa: khalas, jag ska börja studera kunskap efter det här. Och kolla att det var en liten grej som han sa. Du borde studera kunskap. Och det här är någonting som har nämnts i flera av de stora imamernas biografier. Att de just till en början inte var någon som sökte kunskap. Det är med en av imamerna att han hade skrivit en fråga till en lärd. Han skrev en fråga till en lärd. Så sa han: jag ser på din handstil att du har en handstil utav al-muhaddithun. Du påminner om al-muhaddithun. Du borde studera ilm al-hadith. På grund av bara den där lilla grejen han hörde, så vill han börja studera ilm al-hadith. Bara små enstaka saker. Och det här är någonting man ska tänka på. Man ska inte se ner på saker och ting man säger till folk. När man uppmanar folk till gott. Kolla i mamma på Hanif. Han var egentligen en tajir. Ingen skulle känna till honom idag. Om det inte var så att han började lägga vikt vid kunskap. Hur många andra textilhandlare. Som levde år 100 efter hijra. Känner vi till idag. Som höll på med att sälja tyger borta i Kufa. Eller Bagdad eller liknande. Vi känner inte till någon överhuvudtaget. Oftast kanske någon som känner till det, jag vet inte, men... Och hur många känner till Abu Hanifa idag? Hela den muslimska världen känner till Abu Hanifa. Och hundratals miljoner muslimer följer hans madhab när det kommer till fiqh. Och vad gick det tillbaka till att han började studera kunskap? Att Imam Shabi sa, jag ser att du är en aktiv person, sök kunskap. Så man ska inte se ner på att man ger råd till varandra. För att det kan vara någonting som ger en otrolig effekt. Så Abu Hanifa... Han fortsatte med sin handel efter, men han började lägga vikt vid kunskap på riktigt. Så det var inte så att han slutade upp helt och hållet, utan han fortsatte ha handel vid sidan av. Vilket man kan ha om man studerar kunskap, det betyder inte att man inte ska kunna ha ett jobb vid sidan av. Utan man kan bedriva någon sorts handel så man får in pengar, men samtidigt så fokuserar man sig på kunskap. Så Imam Abu Hanifa, han lade vikt vid att studera grammatik, arabisk grammatik först, studerade aqida och sen lade han mycket vikt vid att studera fiqh. Och han hade flera stora lärda. De har nämnt ungefär 50 lärda som han hade som han studerade hos. 50 imamer som han studerade hos. Men det var särskilt en imam som hette Hamad ibn Abi Sulayman. Som han studerade hos i 18 års tid. Så det var hans stora lärda som han verkligen studerade hos och lärde sig ifrån. Han studerade även tafsir från Ikrima som var student till Ibn Abbas. Ibn Abbas var profetens allsannes följeslagare och kusin. Så var... En av de kändaste sahabas när det kom till tafsir. Ikrima studerade tafsir hos Ibn Abbas och även Atta ibn Abi Rabah. De studerade hos Ibn Abbas och Abu Hanifa studerade hos dem. Så han tog kunskap om tafsir från de som var studenter till Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma. Och han studerade kunskap om hadith från en imam som heter Hisham ibn Urwa och Muhammad ibn al-Munkadir. Att han hade lärda som han studerade hos, det är någonting som vi också lär oss en läxa ifrån, som vi kan dra en lärdom ifrån. Och det är att när någon person ska vara en sorts imam framför folk, eller undervisa, eller ger fatawa eller liknande, så ska det vara en person som har studerat tidigare. Så det inte ska dyka upp någon person, man frågar, vem är han? Så säger man, jag vet inte, han verkar soft. Han har läst mycket böcker. Han har lyssnat på många YouTube-klipp. Han är duktig, han är... En sheikh. Det är inte så det fungerar i islam. Utan i islam finns det en tradition. Att man studerar. Man har lärda som man studerar ifrån. Tar sin kunskap ifrån. Som sen förmedlas till studenter därefter. Inte att en person ploppar upp från ingenstans och börjar prata. Det här är någonting som i synnerhet har börjat dyka upp i våran tid. Att alla ska prata om allt. Även om man inte har kunskap. Så att Imam Abu Hanifa hade 50 lärare. Tyder på att han var en person som verkligen studerade innan han började undervisa. Och en person som lärde sig innan han blev en lärare. Han hade också många studenter som studerade hos honom. Men det var 70 av dem som blev kända imamer. Tänk er själv, det var inte så här enstaka. Han hade 70 stycken som var kända som han nämns i böcker och biografier av imamer som hade studerat hos Imam Abu Hanifa. Bland dem var Abdullah ibn Mubarak. Och han var en av de imamerna som jag talade om förut. Han var en av de stora imamerna som har nämnt att han kallades för Sheikh al-Islam. Al-Imam. Alltså den stora sheikhen utav Islam. Alltså en av de mest upphöjda termerna man kan säga om en person. En av de mest lärda på Salafs tid. Han var student till Abu Hanifa. Och han hade framförallt 3 stycken studenter. Som var kända för att sprida vidare hans madhab. Och det var dels en imam som heter Zufar ibn al-Hudayl. När man studerar Hanifi fiqh, då kommer man ofta se att Zufar har sagt någonting. Jag hörde Abu Hanifa säga någonting. Eller hans åsikter om någonting. För han var en av de kända imamerna. Sen de 2 kändaste studenterna till Abu Hanifa. Det är en som heter Muhammad ibn al-Hassan. Och en som heter Yaqub ibn Ibrahim. Var känd som al-Qadi Abu Yusuf. De här 2 hör man ständigt om man studerar Hanifi fiqh. Det var de kändaste två studenterna till Imam Abu Hanifa. Så studerar man Hanifa fiqh, då kommer man alltid höra om Muhammad ibn al-Hasan och al-Qadi Abu Yusuf. Och båda de två var domare och jobbade som domare. Så Abu Hanifa vägrade att vara domare, men de jobbade som domare. Och det lustiga med det här är att det var de, genom att de var domare, som kunde sprida vidare hans kunskap mycket. Al-Qadi ibn Abu Yusuf var den första som blev känd för namnet Qadi al-Qudat. Typ högsta domaren i den muslimska världen. Så han var den som hade högst position när det kom till domare. Och han var student av Abu Hanifa. Och han var känd för att han spred vidare Abu Hanifas åsikter när det kom till i domstolar. Och det var det man, när man skulle döma mellan folk, så gick man tillbaka till Abu Hanifas åsikter inom fiqh och så vidare. Så det här var en stor anledning till att Abu Hanifas madhab spreds i Irak. Och de länderna som kallas för Bilad ma wara an-nahr, alltså de länder som ligger vid andra sidan floden, floden som finns i Irak, det vill säga alltså länder som mot Persiska riket, mot Afghanistan och så vidare. Och än tills idag, om man tittar på de här länderna, så ligger det Persiska riket, som var en del av det Persiska riket, de olika som Uzbekistan, Kazakstan, Tadzjikistan, Afghanistan, Pakistan, Indien, Bangladesh. Så alla de går tillbaka till vad? Hanifi madhab, än tills idag. Och det är den kändaste madhab i den tiden. Så hans, Imam Abu Hanifa själv, var känd att han inte ville ha någonting med domare, att vara domare eller liknande att göra. Men det som spred hans kunskap vidare var att hans studenter tog den här positionen. Okej? Okay? Och andra gången som Abu Hanifas madhab spreds mycket, det var under Osmanska riket. Att ledarna i det Osmanska riket, Dawla al-Uthmaniyya, de brukade vara ahnaf. De brukade ha hanifi madhab. Så den, och eftersom det var en stort rike som spred sig mot Syrien, mot Irak, i Turkiet idag så är de ahnaf generellt, i Balkan, de här länderna, Balkanländerna som Bosnien, i Albanien, Kosovo, de här länderna, så är de ahnaf också. För det spreds genom att domarna och ledarna i det Osmanska riket var från Hanafi madhab. Jag ska avrunda lite med vad de lärde har sagt om Imam Abu Hanifa. Imam Abu Hanifa hade otroligt mycket kunskap och han var känd för sitt intellekt, att han var väldigt smart som person. Han var en gudfruktig person. Dock under hans tid just i Kufa så var det känt att många personer som kom dit ljög om hadither, hittade på hadither. Och det började bli känt att om du hörde en hadith, till exempel i Medina, så var det stora muhaddithun, alltså stora lärda inom hadith, som spred dem vidare. Så man tog hadither från en person som var lärd, som hade hört från sahabas, som hade hört från profeten sallallahu alaihi wasallam. Så hörde en hadith från dem, kallas, så känner det tryck och kunde acceptera det. Där så fanns det lögnare, personer som ljög och hittade på hadither. Det var längre ifrån Medina. Det fanns folk som ljög. Så man kände sig inte lika säker när man hörde hadither där borta. För man visste att okej, okay, om jag hör från honom så ljuger han. Han ljuger. Det är lite mer osäkert. Så Abu Hanifas madhab, han la inte lika mycket vikt vid att studera hadith som de tre imamerna som kom efter honom. Malik, Shafi'i och Ahmed. De la mer vikt vid att studera hadith än vad Imam Abu Hanifa gjorde. Och hadither, de hade mer hadither de kunde gå tillbaka till. Så Abu Hanifa, eftersom det var på det sättet, så gick han efter hadither, eller först och främst från Koranen, tog han sina bestämmelser, och sen hadither som han hade hört från flera lärda rent generellt. Alltså inte bara från en, utan från en, två, tre, fyra och så vidare. Vilket gjorde att han inte hade lika många hadither att gå tillbaka till som de andra lärda som kom därefter. Vilket i sin tur ledde till att han hade mindre grunder att gå tillbaka till. Ju mer hadith du känner till och ju mer hadith som du kan gå tillbaka till, desto mer kan du gå tillbaka som en grund för olika bestämmelser. Om du bara har ett visst antal hadith, självklart han hade mycket mer kunskap om hadith än alla av oss som lever idag. Det går inte så att jämföra, men jag jämför med vad? Med dem på den tiden. Ju mindre grunder du har, desto mer så måste du använda det utav analogi. Det kommer upp en ny situation, till exempel vi säger om handel. Det kanske var någonting som förekom på profeten sallallahu alaihi wasallam tid. Hade du känt till hadithen, hade du bara kunnat säga hadithen direkt. Men om man inte känner till hadither måste du basera det på ett mindre antal hadither. Och då måste du använda det utav analogi. Och det här har jag pratat om när jag haft fiqh-lektioner. Att man tittar på en bestämmelse som har kommit in i Koranen och Sunnan. Och så ser man om den liknar en annan bestämmelse som man inte känner till en hadith om. Och så tar den samma bestämmelse som den. Till exempel nu. Med knark, och jag brukar ofta stå upp det som ett exempel. Profeten sallallahu alaihi wasallam har sagt att all form av alkohol eller muskir är haram. Är förbjudet. Allt som gör dig full, alkohol eller berusad är haram. I vår tid så har det dykt upp nya berusningsmedel som knark till exempel. Har profeten sallallahu alaihi wasallam pratat om kokain, om heroin, om amfetamin och liknande? Nej. Han pratade om alkohol, men han sa att det är ett berusningsmedel. Då tittar man använder sig av analogi. Finns det samma sorts problem med knark som det finns med alkohol, att man blir berusad? Ja. Är alkohol haram? Okej, då blir det här också haram. Det här är analogi. Abu Hanifa, han var väldigt smart och kunde använda sig mycket av analogi i olika bestämmelser. Ibland kunde det kanske vara så, hade han bara känt till en hadith så hade han sagt någonting annat. För han som person själv, hade han vetat att hadithen var autentisk, han skulle gått efter den. Okej? Okay? Så man ska inte säga bara, jag är Hanifi inom den här medhav. Och så har det kommit en hadith som säger någonting annat. Sen nej, men jag är Hanifi, men vadå? Profeten Hassan har sagt så här. Hade Abu Hanifa känt till det så skulle han ha följt det här. Så det viktigaste är att man ska följa sunnan och inte blindt följa någon person efter profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. På grund av att det här förekom hos Abu Hanifa så gick han ofta tillbaka just till analogi och ibland till åsikter inom olika grejer. Vilket gjorde att vissa andra lärda som levde under hans tid kritiserade honom. Och ibland kunde de kritisera honom ganska skarpt också. Om man går tillbaka till exempel en bok som heter As-Sunna utav Imam Ahmeds son som heter Abdullah ibn Ahmed, så har han nämnt flera sidor som bara handlar om den kritiken som fanns mot Abu Hanifa under Salafs tid. Så det var ganska utspritt att folk kunde kritisera honom på grund av vissa saker som har berättats om honom, dels om hans troslära, och det kommer vi tala om senare. Vissa grejer var lögner. De sa att han hade sagt saker som han inte hade sagt. Så de kritiserade honom för någonting som någon hade sagt att han hade sagt. Men det stämde inte. Och ibland var det vissa saker som stämde. Okej? Okay? Som de kritiserade honom för. Och ibland var det vissa andra grejer. Hur som helst så fanns det andra imamer som levde på Abu Hanifas tid som prisade honom. Och bland de som prisade honom mycket var till exempel Abdullah ibn Mubarak. Som till skillnad från vissa andra imamer träffade Abu Hanifa. Och satt med honom och umgicks med honom och studerade hos honom. Så Abdullah ibn Mubarak, som var en av de stora imamerna från Ahl Sunna, han sa kana Abu Hanifa afqaha an-nas. Abu Hanifa var den kunnigaste av alla inom fiqh. Vilket tyder på en väldigt hög prisning. Att om en sån kunnig imam säger det här, så tyder det på att det är en hög prisning utav honom. Och Hafs ibn Ghiyath, som var en av imamerna från hadith, sa kalam Abu Hanifa fil fiqh adaqqu min ash-sha'r. Abu Hanifa, det han, när han talar om fiqh, så är det mer specifikt än ett hårstrå. Så det är väldigt precis det han säger. Alltså väldigt kunnig inom fiqh. Så flera imamer prisade honom och andra imamer kunde kritisera honom. Men Ahl Sunna rent generellt i de senare århundradena som vi idag, när man pratar med de lärda idag, rent generellt så brukar de flesta lärda och i princip alla prisa Abu Hanifa och säga att han är bland de fyra imamerna. Så på den tiden fanns det två åsikter. De kunde nämna olika saker baserat på de anledningar som jag nämnde. Men senare utav Ahl Sunna så säger man, det finns fyra imamer, stora imamer inom fiqh: Abu Hanifa, Malik, Shafi'i och Imam Ahmad. Jag säger inte det här att ta upp de här uttalanden som finns för att dra ner på Abu Hanifas status, men för att man ska känna till det. Att om man hör till exempel att vissa lärda kanske har kritiserat honom, att man inte blir helt chockad, utan det förekom kritik. Men den åsikten som har blivit kändast hos Ahl Sunna i senare dagar har varit att Abu Hanifa rahimahullah var en av imamerna. Han kanske hamnade i vissa fel, och alla människor efter profeten sallallahu alaihi wasallam hamnade i fel. Och vi alla kan göra fel och olika saker, så man tar det som är korrekt från honom. Och om det är någonting som han har gjort som inte är korrekt, så tar man inte det från honom. Det här var summerat om imam Abu Hanifa, och han dog år 150 efter hijra, rahimahullah. Och han räknas som sagt till en utav Ahlus Sunna wal Jama'as imamer. Jag kommer avrunda för idag inshallah ta'ala med dagens lektion. Och nästa lektion som kommer om 2 dagar kommer handla om hans troslär, uttalanden som har med hans troslär att göra. Men vi avslutar för nu. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.